När jag gick med i Facebook för så där en 20 år sedan, då skulle man säga någonting och skriva om sig själv. Bland annat skulle man säga vad man hade för värdegrund eller trosuppfattning eller religion. Och det kan man ju göra enkelt. Jag tänkte, jag kan ju skriva kristen, det är jag ju, eller pingstvän, jag står för det också. Men sen kände jag samtidigt, nej, jag skulle vilja göra något mer personligt. Jag skulle vilja tala om vad jag vill med mitt liv, som du var inne på, Leif. Ska jag skriva, jag är en efterföljare till Jesus Kristus? Kan jag skriva det? Det är ju utmanande för mig och det är en förpliktelse i detta. Vad kan jag stå för det själv? Och vad ska mina kollegor och mina studenter säga? Hur ska de betrakta mig? På den tiden fanns Facebook i stort sett bara i högskolan. Men jag hade kollegorna och studenterna som skulle läsa detta. Okej, Ivar, han är efterföljare till Kristus. Vi får se hur det går. Ja, ni förstår ju att jag brottades lite med det. Och jag skrev det inte. Jag tänkte, jag får sova på detta. Men nästa dag så skrev jag ändå. Jag vill vara en efterföljare till Jesus Kristus. Hur det gick återkommer jag till lite senare. Ni förstår att det gick inte helt bra. Det är populärt idag att ha följare på sociala medier, vet ni? Det är väldigt bra om man har många följare, eller hur? Och de som har många följare, de kallas för influencers. De har många som man påverkar, nämligen deras följare. Influencer, det ska ju vara på engelska också förstås, influencer. Men det betyder helt enkelt att man påverkar många, influerar många. Och det finns ju de som har kanske miljoner följare. Men jag tänker så här, den största influencern som jag kan tänka mig är ju faktiskt min mästare Jesus Kristus. Hur många har han inte påverkat personligt, nationer, sammanhang, regimer, inte minst i västvärlden då. Det finns väl ingen som har påverkat så mycket som en sån stor influencer. Och hur många följare har han? Ja, om vi räknar alla som säger sig vara kristna så är det kanske inte miljoner utan kanske miljarder. Huruvida de är riktiga följare till Jesus Kristus, det kan inte jag döma över. Men kristna säger man sig vara. Så många följare. När det gäller texterna som Torvald har läst så noterar det nog att det är ett ord som förekom väldigt frekvent och det ordet helig. Vad betyder det ordet? Man kan googla på det. Och då betyder det att man ska vara avskild. Det kan vara lite annorlunda. Man ska vara kanske något som tillhör det gudomliga, står det också om man googlar på det. Eller att vara rättfärdig, om man tänker i biblisk kontext, så är det ju att vara avskild eller att vara rättfärdig, som det stod i evangelietexten. Att handla rätt, det är att vara helig. Det finns något av en trend idag att vi som är efterföljare ska likna alla andra. Känner ni igen det? Men det är ju ingenting som den här texterna säger. Det är naturligtvis så att vi ska möta människor där de är. Väldigt, väldigt viktigt. Men det är inte det samma sak som att möta människor som de är. Vi möter människor där de är, men kanske inte som de är. Inte som efterföljare. Inte om vi vill kalla oss heliga. Jesus kallar lärjungarna till ett annorlunda liv. Jag vet inte om ni har sett den här filmen The Chosen. Några av er kanske gjort det. Det betyder de utvalda. Jag rekommenderar den om ni inte har sett den. Alltså vilka är det som är utvalda? Ja, då handlar det om Jesus när han väljer lärjungar. Utser dem. Och det är verkligen till ett annorlunda liv. De som har varit fiskare, de ska inte längre fånga fisk. De ska fånga folk. De ska vara människofiskare. Det är något vackert i det här ordet fånga. På grekiska är det poeio. Och det är det ordet som vi har i poesi. Mm. Det är en underbar tanke att lärjungaskap är något väldigt levande och vackert som poesi. Med det vi gör och det vi är så ska vi fånga människor. Hur fångar vi människor? Ja, det kanske är att fånga deras intresse. För det som är lite annorlunda. För det som är Guds rike. Och Guds rike är annorlunda än andra riken. Kan vi fånga folk? Kan vi fånga människor? Kan vi fånga deras intresse för detta? Då ska vi nog leva det heliga livet. Åter till det här med vad jag skrev på Facebook. Ni vet ju att jag jobbade på Chalmers. Och ibland så fick man fatta lite besvärliga beslut där. Jag var ju linjeledare. Och ni vet, om man har en kurs och man är lärare för en kurs, så är det ju väldigt viktigt med den kursen. Att man får behålla den och inte göra några ändringar. Men som ansvarig för ett program så måste jag ändå se lite framåt. Den här kursen kanske inte är relevant och så. Och det var sådana där situationer. Och jag var i en sån position, jag kunde faktiskt bestämma detta helt själv. Utan att fråga någon. Men jag valde naturligtvis att fråga alla lärarna och samla dem så här. Och, vad tycker ni, hur kan vi göra? Och då är det någon som säger så här. Ja, vi har respekt för dig. Du får fatta ett klokt beslut. Och det kanske står något i skriften om detta. Där kom den där lilla humorn. Det kanske, jaha, Bibeln, ja. Nej, det kanske inte står något om den kursen. Men man kanske kan få utifrån skriften ändå klarhet i hur man ska behandla människor som kommer i en svår situation. Det som är min, liksom, min hjärtekurs, den ska ändras. Då får man ta det med försiktighet, med ödmjukhet och med respekt. Så tack så mycket den kollegan som sa, vad står det i skriften? Det kan ju vara lite hjälp då, så. Ett annat tillfälle så hade vi en institutionsmöte och det blev en person som jag upplevde blev väldigt utsatt. Alltså, det kan ju finnas mobbningstendenser i sådana här sammanhang och det var faktiskt så. Och det var en kollega som inte var i min närhet, inte i min forskargrupp, kände henne knappast. Men jag noterade att så här får det inte vara och jag har sagt att jag är en följare till Jesus Kristus. Vad händer? Jag kan inte bara låta detta vara. Så då tog jag till orda. Och vad jag sa kommer jag inte ihåg. Men vad som stod på det kortet sen som var i mitt postfack. Som kom från henne som var utsatt. Det glömmer jag aldrig. Tack för ditt mänskliga synsätt. Och ditt hedervärda mod. Jaha. Har vi tappat bort det här med att följa Jesus och helighet nu? Nej, det har vi inte. Absolut inte. Jag kan påminna er om, med tanke på det här mänskliga synsättet, vad Levi Petrus sa en gång, pingströrelsens förgrundsperson i Sverige. Han sa så här, en kristens mål är inte att bli så andlig som möjligt. Det är att bli så mänsklig som möjligt med den helige andes kraft. Så att jag visade ett mänskligt synsätt där kunde absolut vara heligt. Och sen var det också det hedervärda modet. Visst behövs det mod ibland att stå upp för sin tro och för sin övertygelse. Jag tänker väldigt mycket på ungdomar, barn i skolan som ska stå upp för sin kristna tro. Det är inte lätt. Det krävs mod. Men det hedervärda modet som stod på det här lilla kortet, det är när jag är modig för någon annans räkning. Det är det hedervärda modet. Jag ställer inte upp för mig själv, jag ställer faktiskt upp för henne. Det var hedervärt mod. Och det är att gå i efterföljelsen. Den av dagens texter som är mest konkret när det gäller helighet, det låter ju som något uppe i det blå, det här heliga, men det är det inte. Det är otroligt jordnära. Så om ni kanske har glömt vad Torvald läste nu det första, så bara jag sammanfattar det igen. Från tredje Mosebok. Att inte beröva andra deras rätt. Att ge rättmätig lön för arbete. Att inte förnedra svaga och funktionsnedsatta. Vad konkret det var. Att behandla alla lika, att döma rättvist. Att inte förtala någon. Att inte stå efter andras liv. Att inte bära agg, men gärna tillrättavisa. Att inte vilja hämna sin oförrätt. Att inte hysa vrede, utan älska sina medmänniskor som sig själv. Det här är att vara helig. Det här är att vara en följare till Jesus Kristus. Vad konkret, vad jordnära det är. Det här är en helt underbar värdegrund som presenterades här för en fungerande gemenskap. Jag kan också säga att det kanske inte är så att vi kristna har monopol på detta. Det är ju andra som gör lika goda saker i livet. Men som kristna, som efterföljare, måste vi absolut stå för detta. Om andra gör det också, bara bra. Efterföljare, ja, det är Jesus som kallar oss att följa. Även om det naturligtvis är vårt val att säga ja eller nej till kallelsen. En efterföljare säger ja, jag vill följa. Men det är Jesus som utväljer. Det står tydligt i Johannes evangelium. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt som består. Det finns alltså en anledning till att Jesus kallar oss. Det är att vi ska bära frukt. Frukt som består. Och då kommer man att tänka på andens frukt. Och jag vill bara helt kort räkna upp andens frukts delar. Det är helt underbart. Och när människor märker detta i våra liv, då blir det en längtan till Guds rike. Och det var ju det som var det här. Fånga intresse. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sån frukt är beständig och fångar människors intresse för Guds rike när man möter den. Att vara följare betyder väl att man ska efterlikna den man följer. Att försöka vara och göra så som mästaren är och gör. Och jag tycker vår ärkebiskop Martin Modéus uttryckte detta så kärnfullt i det här programmet 30 minuter på tv. Jag vet inte om ni såg det. Jag citerar honom. För han får frågan vad har kyrkan för uppgift idag? Han säger så här. Vi har som uppgift att stå så nära Jesus som möjligt. För att kunna se det Jesus ser. För att kunna säga det han säger. Och göra det han gör. Vilken fantastisk uppgift för en kyrka. Men jag tänker att det är samma uppgift som vi har. Var en av oss som efterföljare. Vi ska stå så nära Jesus som möjligt för att kunna se det Jesus ser. För att kunna säga det han säger och göra det han gör. Hur var Jesus egentligen till sinnes? Han säger ju mycket om sin uppgift som han har från Fadern och så här. Men jag tror att det bara är ett tillfälle i Bibeln där han faktiskt talar om hur han själv är till sinnes. Hur är han då till sinnet? Ja, det står i Matteus kapitel 11. Så här säger de om sig själv. Jag är mild och ödmjuk i mitt hjärta. Det är det sinnet som vi ska ha. När Paulus skriver också. Var så till sinne som Jesus Kristus var. Då ska vi vara milda och ödmjuka. Då är vi efterföljare. Biskop Martin Lönnebo uttrycker ju detta lite kul tycker jag. För alltså, någon frågade vad är ödmjukhet? Ja, det är att vara vem som helst. Att vara vanlig helt enkelt. Och det är skönt med människor som inte vill vara något speciellt utan bara vanliga. Det är gott om livsrum kring sådana människor, sa biskop Martin Lönnebo. Det finns en berättelse i Bibeln som jag vill, när jag går mot avslutning nu, nämna. Och det är det är ett par lärjungar. Vi kallar dem ofta för Emmausvandrarna. Känner ni igen den berättelsen? Då är det påskdagen. Jesus har uppstått, men de har inte riktigt koll på detta. De har bara hört det som ett rykte. Och de är på väg. Det är inte två av de närmaste lärjungarna. Vi vet namnet på en av dem, men för övrigt så vet vi inte mycket om dem. Men de var på väg bort från Jerusalem, på väg till Emmaus. Och de funderade på vad är det som har hänt. De var ledsna, de var förvirrade, för de visste att Jesus hade dött, deras mästare. De hade en aning om att han hade uppstått, för de hade hört rykten om det, men de var förvirrade. Och då står det så vackert: då kom Jesus och slog följe med dem. Är det inte fantastiskt? Vi tänker att det är vi som följer Jesus. Men i vissa lägen så är det så att han kommer och vill slå följe med oss. Och det är kanske när vi är förvirrade och vi inte vet riktigt vad är det som händer. Och det är jobbigt. Då kommer han och slår följe med oss. Det blir ett slags ömsesidigt följande. Vi följer varandra. Vi följer honom. Han följer oss i våra liv. Så som de är. Och ni vet ju också hur det blev. Hur de kände sig, de här lärjungarna. De kände att deras hjärtan var brinnande. Och jag tänker att så kan vi få känna det när Jesus kommer och slår följe med oss. Då blir våra hjärtan brinnande. Då förstod fortfarande inte vem man var. Det blev ju klart sen när de gör in honom till sitt hem och han bröt brödet. Då förstod de vem Jesus var. Men redan innan så kände de detta i sitt hjärta. Det kan ju bli ett underbart resultat av det här att vi slår följe med varandra. Det som vi längtar efter kanske blir samma som Gud längtar efter. Våra längtor blir samstämmiga. Våra viljor att följa är synkroniserade. Han sträcker ut sin hand för att ta din hand. Och så följs vi åt. Vi sjunger i en sång att möta honom blir vår lön. Det ska vi sjunga strax, tror jag. Att tjäna dig är mitt uppdrag. Ja, ni kan den här sången. Att möta honom blir vår lön. Det är så att de här följarna till influencers, det är något helt fantastiskt om de följarna någon gång får möta sin influencer i real life, som man kallar det då. Och det hände faktiskt i vårt barnbarn, ett av våra barnbarn, när de var i Kalifornien till Hollywood eller Beverly Hills var det. Och det vet jag, det finns många kändisar där. Och så ser hon en av sina influencers som faktiskt vinkade till henne. Och det är ju helt otroligt att få möta på det sättet den som man har liksom haft som största påverkare kanske i sitt liv. Och då tänker jag, hur underbart kommer det inte att bli att möta honom? Vi kommer att möta honom med öppen famn, kärleksfulla ögon. Det är något att möta sin mästare som vi har följt här i tiden. Vi slutar predikan i himlen, som ni märker. Det kristna hoppet om en bättre värld. Men till dess så får vi glada och tacksamma vara Jesu efterföljare här och nu i tiden. Tack Herre för att vi får ha dig som en sån underbar mästare. Hjälp oss att vara dina följare. Så som vi egentligen innerst inne vill. Men ibland är det svårt. Och förlåt oss om vi inte klarar det.